Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12. Idag så ska vi prata om public service och vi ska tala om media. Och vilka roller olika medier då kan tänkas ha och borde ha. Susanna Landor, chefredaktör för HBL, alltså huvudstadsbladet, välkommen.
Tack så mycket.
Och Gunilla Ohls, strategidirektör för YLE, välkommen.
Tack.
Det var så här att för en knapp vecka sedan så skrev du, Susanna, en text i HBL där du säger att YLEs starka frammarsch så här också på nätet, alltså på nätsidorna, så egentligen snedvrider konkurrensen inom mediamarknaden eller branschen inom svensk Finland, eftersom vi då drivs med skattemedel och det gör inte ni. Och det där, så efterlyser du också att kanske privata mediehus också borde få en bit av den här public service-kakan. Jag tänkte att vi skulle börja med det, för när folk hör ordet public eller ordkombinationen public service så kan det hända att en del trillar av kälken redan där. Ska vi börja med att definiera det? Public service, vad är det?
Public service är, och det är ju ett begrepp som används mycket mer i Sverige än i Finland. I Sverige, när man talar om public service, så vet alla att det betyder Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Medan i Finland så talar vi ju mera om rundradioverksamhet. Vi använder inte så mycket public service. Det har blivit ett allmänt begrepp också på svenska i Finland nu. Det betyder att vi är i allmänhetens tjänst.
Men då kan man fråga, vad är jämförelsen med till exempel huvudstadsbladet? Är ni allmänhetens tjänst?
Absolut, vi är våra läsare så allmänhetens tjänst. Ja.
På vilket annat sätt skiljer det sig?
Det skiljer sig säkert också på det sätt på vilket vi är reglerade. Vi har ett uppdrag som kommer från lagen. Vi brukar säga att vi är riksdagens radio. Och det är det är riksdagen som har stiftat en lag från vilket vårt uppdrag utgår. Sen är vi också finansierade på ett annat sätt. Vi var länge finansierade med en tv-licens. Och sen 2012 så har vi då en så kallad YLE-skatt. Alltså en avgift som uppbärs via skattsedeln. Som inte är en del av statsbudgeten, vilket är jätteviktigt. Utan det är en separat skatt som uppbärs av alla medborgare. Och det ökar ju det här ansvaret för oss att vi faktiskt finns till för alla finländare, för så gott som alla betalar.
Nu ger vi ordet åt Susanna och säger att nu får du berätta vad du är missnöjd över.
Här finns många olika spår. Först av allt så skulle jag ju vilja säga att vi behöver en kombination av både public service och en mångfald av starka privata eller kommersiella medier. Jag skulle vilja hitta en modell, ett nytänk som gagnar både YLE och de privata medieaktörerna, så att vi har en så mångsidig, så blomstrande, frodig, färgstarkt medielandskap som möjligt också i framtiden. Och jag ser vissa risker med hur YLE och svenska YLE agerar just nu, som påverkar starkt de privata medieaktörerna. Och det här skulle jag vilja verkligen diskutera och få till stånd en samhällelig diskussion där också regeringen kommer in och definierar tydligare hur man ska värna om både YLE och oss som jobbar på den privata marknaden.
Men vad är du alltså missnöjd? Vad är det som YLE gör som du sa att svenska YLE gör sånt som inte, jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte det.
Kan du precisera? Här är två starka spår egentligen som jag kan börja med. Det finns säkert annat också. Men det där, dels så jobbar svenska YLE med väldigt starkt fokus på textbaserad nyhetsrapportering på webben, digitala nyheter. Det här skiljer sig från till exempel den finska sidan, och Gunilla som är direktör både för den finska och svenska sidan kan säkert förklara vad den här skillnaden beror på. Det har till följd bland annat det att svenska YLE har ungefär 60-70% av den digitala nyhetskakan. På finst håll räknar man med att Yle har ungefär 25%. Går man till Sverige och public service där så talar man om 10%. Så här är liksom en markant skillnad. Och om man då väger svenska Yle mot privata aktörer och där husis en del förstås, och tänker att marknaden så att säga är ganska liten, så vi såg framförallt när vi talar om en digital affärsmodell där man behöver kvantitativa mängder för att få någon slags affär i det, så snedvrider det ganska långt. En annan sak är, som jag tycker att man hemskt gärna också skulle få faktiskt bli medveten om, är att när Yle lägger ut, delar sitt innehåll på stora globala jättar, på plattformar som Facebook och Google, så går de pengarna någon annanstans än till nationen Finland eller vårt medielandskap. Och idag, när de facto, här kom just precis färska siffror, idag när det där, den finländska annonsmarknaden domineras av Google och Facebook till 51%. 51% av annonskakan går alltså till de här globala jättarna. Medan under 10 tidningar delar på resten, så förstår man kanske också att det här påverkar vår business ganska mycket. Och här tycker jag att Yle borde ta ett ansvar och fundera över sin strategi. Vad innebär det här när man matar de här globala jättarna?
Här är strategidirektören, du får svara, Gunilla Olsson.
Här var ganska många frågor
på
samma gång.
Men om jag, igen gången,
om jag börjar med de frågor där jag är helt överens med Susanna, så är det att jag tror vi alla är helt överens om att vi behöver ha en mångsidig journalistik och en mångsidig mediemarknad i Finland, både på svenska och på finska. För i det läge som vi befinner oss och alla de hotbilder som finns och allt det tryck som finns på journalistiken idag, så är det otroligt viktigt för demokratin och för samhället att vi har en mångsidig och att vi har en mångfald. Och att vi har journalistik som är kvalitativt och pålitlig. Och det tror jag att man kan säga både om HBL och om Yle. Sen är ju situationen på svenska lite annorlunda, och det kanske vi skulle kunna komma in på lite det där lite senare också, för att finlandssvenska medievanorna skiljer sig rätt markant inom svensk Finland och också i förhållande till hur exempelvis den finskspråkiga befolkningen använder medier. Men det där när det gäller de stora globala aktörerna, där är vi också helt överens. Det är det stora hotet. Det är det stora hotet. Och där tror jag att, jag inte bara tror utan jag vet att många medier i Finland har vaknat alldeles för sent. Och det här har kommit och det är någonting som vi alla är väldigt, väldigt medvetna om. Och det har gjort att vi har skärpt våra riktlinjer för hur vi agerar på sociala medier. Betyder att vi kommer i allt högre grad att publicera det vi har i första hand på våra egna plattformar. Sen finns det undantag där vi inte har så att säga utrymme på våra egna plattformar. Men då är det ett mycket, mycket medvetet val. Det vi använder sociala medier till i första hand är att marknadsföra vårt innehåll. Vilket också HBL gör och det vilket jag tror att alla andra gör. Men att använda sociala medier som publiceringskanaler, så är snarare ett undantag för oss.
Förklara nu för den som sitter hemma och inte alls förstår att vad är skillnaden. Riktigt sådär grundläggande. Vad betyder det att som publiceringsplattform? Liksom,
om du till exempel använder dig av en YouTube-kanal eller en Instagram-story som det enda stället där du lägger ut ditt innehåll. Så att vi producerar ett innehåll och så använder vi till exempel en YouTube-kanal som det enda stället där vi publicerar. Det här kommer vi nu att frångå så mycket som möjligt. Just för att vi i första hand vill värna om våra egna plattformar.
Nu när Gunilla tar upp ordet marknadsföring så skulle jag gärna citera min kollega i Sverige, Aftonbladets biträdande redaktör, han faktiskt Erik Rosén, som kom med en ganska intressant tanke tycker jag här om dagen. Han skrev att han tycker att public service kunde börja köpa annonsutrymme i tidningarna, till exempel då Aftonbladet, hans tidning, istället då för att skattepengar går till Facebook och Google. Och det där, man ska också komma ihåg att de här globala jättarna, de betalar ju då inte skatt i vårt land till exempel. Och dessutom så knaprar de då på den här annonskakan. Och kanske nu i förlängningen då på demokratin om man ser en viss rädsla då för att de det där tar koll på andra konkurrenter så att säga och mindre aktörer. Jag tycker det var en ganska spännande tanke och kanske just det här att jag efterlyser nya sätt att tänka på hur public service kan agera men också just det här vad innefattar uppdraget och vem kan sköta det. Jag tänker så här när Bettina i början också ställde frågan att EHBL, public service, sysslar vi med public service?
Ja, jag sa att den är allmänhetens bästa.
Ja, allmänhetens tjänst.
Absolut, ja. Ja, precis. Här kan jag säga så här att om man tittar på hur vi som privata aktörer har stött YLE fortsättningsvis, vi vill ha ett mångsidigt medielandskap. Det finns rum för båda. Frågan är bara just hur man delar upp tomten, så att säga. HBL, andra tidningar har, jag tänkte säga i hundratals år, men åtminstone tiotals år, så har vi till exempel publicerat tv- och radiotablåerna i våra tidningar gratis. Ingen ersättning. Vi uppmärksammar redaktionellt framförallt då finlandssvenska och svenska ljud- och filmproduktioner. Senast här hade vi sommarpratarna stort. Också ett slags sätt att stärka och ge uppmärksamhet åt det public service-utbud som finns. Om man skulle omvandla det här till reklampengar så är det ganska ansenliga summor så att säga. Och då kan man ju ställa frågan. På vilket sätt har public service tillmötesgått oss på den här fronten?
Vi har ju en hel del samarbete på gång och vi har varit väldigt, väldigt öppna för samarbete. Sen finns det vissa problem i samarbete mellan en offentligt finansierad och en privat finansierad. Och det vet Susanna lika väl som jag att det där att, till exempel att vårt innehåll kan inte finnas i ett kommersiellt sammanhang, vilket har ställt vissa hinder i vägen. Men vi länkar idag till andra källor. Vi uppger källor och vi gör mycket mera i den formen där vi också verkligen vill ge, ömsesidigt vill ge kredit för sånt innehåll som har producerats av till exempel HBL eller andra, alltså inte vi.
Å andra sidan så syns ju ert innehåll redan i kommersiella produkter och det är kanske just den här frågan att varför är det en helig regel?
Vilka kommersiella produkter talar du med?
Om man har tv-tablåer i HBL så är det ju en kommersiell tidning på sätt och vis. Då kan man ju se det som att det är en del av en kommersiell produkt så att den tankeleken inte riktigt håller rent ut. Men jag skulle också säga att varför skulle man inte kunna börja köpa annonser till exempel då i tidningar. Det är ju ingenting som är liksom inristat i Mosesten utan det är ju någonting som är inskrivet i det där rundradiolagen och kan ändras.
Vår utgångspunkt är ju att vi är oberoende, att vi är politiskt och kommersiellt oberoende och den frågan håller vi ju väldigt strikt på och den håller också våra ägare väldigt strikt på så att det kräver nog en ändring i rundradiolagen för att någonting sånt ska kunna genomföras. Sen vet jag inte om de här TV-tablåerna är det bästa exemplet på att vi ger utrymme. Jag tror att det har en ömsesidig nytta också för HBL att de finns där. Men ska vi gå tillbaka till den här frågan kring det svenska? Du tog upp den här frågan om det svenska jämfört med det finska. Vi använder ungefär lika mycket resurser på finskt och svenskt håll för vår journalistik i proportion till storleken. Och vi använder ungefär hälften av det vi gör på svenska YLE så är nyheter. Och den andra hälften är sen annan form av innehåll. Och det där, när det gäller det svenska så lever vi ju ett medielandskap där väldigt många svenskspråkiga i södra Finland tar del av finskspråkig nyhetsförmedling. Inte bara HBL utan finskspråkig nyhetsförmedling. Medan vi i Österbotten har situationen där väldigt många tar del av det rikssvenska medieutbudet. Så hela det finlandssvenska mediefältet ser ju, och medievanorna ser väldigt annorlunda ut. Och det som vi har både emot oss, både i Finland och i Sverige, är ju faktiskt också kvällstidningarna. Som är de som är vid sidan av de sociala medierna, vid sidan av Facebook, så är det ju kvällstidningarna som är de absolut största nyhetsförmedlarna, både i Sverige och i Finland. Och det här påverkar väldigt mycket också hur det ser ut, det som vi gör och det som ni gör. Så det här är ju en situation som också är bra att ta fram, och en aspekt som är bra att ta fram i det här sammanhanget. Mm.
Precis som du säger, Svenskfinland är annorlunda och mer utmanande på många sätt, om man ska klara sig på en tuff mediemarknad som förstås, precis som du säger, konkurrensen är global. Den är nationell och den är global i allra högsta grad. Jag tycker ändå att det är ganska intressant att om man tittar på den svenska regeringen och deras färska proposition nu, som presenterades i måndags av kulturminister Amanda Lind. Där adresserar hon ju, för det första så säger hon tydligt ut att regeringen borde stärka de privata medierna. Public service får nu ett ansvar att värna om de här kommersiella kanalernas konkurrensförutsättningar. Och hon adresserar också just den här textbaserade digitala nyhetsbevakningen, att den påverkar övriga medieaktörer. Och om man ser, vilket man gör, att svenska Yles agerande här verkligen påverkar ännu mer än på finskt håll och på svenskt håll och alla andra håll, så tycker jag ju att det skulle vara i svenska Yles intresse och på svenska Yles ansvar att se över den strategin och fundera. Kunde man göra på något annat sätt?
Alltså, vad vill du att vi ska sluta göra? Konkret?
Helt, alltså fokusera mera på bild och ljud och vara en allmännyttig verksamhet på det sättet att man också skulle tjäna grupper som inte de privata medieaktörerna har en chans att göra. För textbaserad nyhetsrapportering är ju någonting som tidningshusen traditionellt har varit starka på och är vår marknad.
Men de här gränserna blir ju väldigt, suddas ju över åt andra hållet också. Om jag tittar nu på de stora svenska kvällstidningarna, också finländska kvällstidningar har följt efter. De som var först här nu i Norden var ju de svenska som hade egna tv-kanaler till exempel. Med andra ord så HBL-tv, HBL kunde också ha en egen radiokanal.
Det kunde vi absolut. Ja. Det som är skillnaden är förstås att där väljer ju våra läsare eller prenumeranter om de vill betala eller inte. Yle, där kan man inte välja. Varenda finländare betalar, vare sig man vill eller inte, för att man betalar en yleskatt.
Gunilla Ous.
Ja, och då kan vi ju vända på det och säga att därför är vi ju också, därför hör det ju också till vårt uppdrag att se till att vi når ut till alla. Och idag är förändringarna i media såna att jag tror inte att någon kan säga att den har ensamrätt på varken text eller bild eller ljud. Jag menar, vi ser precis som det där det kom fram här, så ser vi ju att det här är ju någonting som alla sysslar med idag. Alla sysslar med att använda sig av alla de uttrycksmedel som finns till sitt förfogande. Och när du tog upp den här svenska propositionen, så står det i den svenska propositionen att man ska jobba med sin kärnverksamhet, ljud och bild. Det gör vi också. Vår allra största internetservice är vår arena. Där vi ju har allt det som är vårt ljud, allt det som är vår bild. Vi vet också att när det är stora nyhetshändelser så är det vår arena som folk vänder sig till. Det är där vi har den stora publiken. Sen har vi en nyhetstjänst som delvis består av text. Och det är ett sätt för oss att betjäna publiken. Det är också ett sätt för oss att göra oss tillgängliga. Och vi har många grupper i samhället som behöver texten för att kunna följa med. Så det här är också ett demokratiuppdrag. Och när du hänvisar till att det finns undersökningar som säger att ministern sa att det här är att det inverkar skadligt på de kommersiella tidningarna, så har vi undersökningar både i Finland, vi har i Norge. Där man som bevisar att det finns inget belägg för att vi skulle äta av det som det intresse för tidningarna, utan tvärtom så bidrar det här till mångfalden.
Jag ifrågasätter alltså inte överhuvudtaget att public service inte skulle stärka en mångfald och, precis som du säger, en kvalitetsjournalistik överlag. Det är alldeles sant. Medborgarna är mera upplysta i sådana länder där man har ett starkt public service, det vet vi. Jag efterlyser en diskussion om tydligare ramar för omfattningen på hur man satsar, hur mycket man satsar på textbaserade webbnyheter. Där jag upplever, och där det nog är en stor skillnad på satsningen som svenska YLE gör och andra public service-bolag gör. YLE gör väldigt mycket och väldigt långa textbaserade artiklar som är ibland också fristående från den övriga programverksamheten, TV och radio. Och där är en skillnad.
Du menar som finns bara på som text? Som
precis,
inte,
som webbnyheter.
Jag tänkte, Susanna, du skriver också i den här krönikan som du skrev om det här, så skrev du att ungefär så här, att det inte skulle borde vara någon sådär självklarhet heller att public service-uppdrag är just det här som finns i lagen, att det skulle utföras enbart av just ett sånt här statsbolag som YLE, utan typ du skulle också gärna få en del av den kakan.
Jag tycker att det,
eller, ni, HBL.
Det vore absolut intressant att se på det här uppdraget. Ska det vara bundet till en institution som YLE, eller är det ett uppdrag som andra aktörer kan dela på? De modellerna finns redan ute i världen. Vi har i Storbritannien, vi har i Danmark, vi har många andra ställen också. Om man tittar till exempel på lokala tidningar, så bär de också i allra högsta grad, enligt min definition, ett slags public service-uppdrag idag. Och jag tänker på till exempel, YLE gjorde ett program, Spotlight var det visst här på fjolårets sida, där man då granskade KSF Media och bland annat var och talade med Västra Nyland, då vår systertidning, Husis, ingår i samma koncern som Husis. Man reste iväg till Lojo, om jag minns rätt, och det där, och fråga folk som var missnöjda lite med Västra Nylands närvaro eller bevakning av Lojo. Och med den frågan så på sätt och vis var det ju inbakat att man ser på lokaltidningen att den har ett slags public service-uppdrag i vissa områden. Den är en viktig informationskanal. Likaväl hade man ju förstås kunnat fråga varför inte Vega Västnyland har en bättre bevakning av Lojo, om Lojoborna upplever att de inte får nyheter om sin kommun. Men jag tycker definitivt att det finns många lokaltidningar. Samma trend finns i Sverige, där regeringen har på något sätt blivit medveten om att det finns vita fläckar, så att säga, i medielandskapet. Och där man nu försöker gå in och stärka via då SVTs eller Sveriges Radios, framförallt Sveriges Radios då, lokala redaktioner, för att få upp den här mediemångfalden. Så jag tycker det finns belägg för att det här public service-uppdraget redan bärs av andra.
Gunilla Ols, du svarar på det.
Ja, det här som du slutade med, så det här var ju kanske inte så bra exempel på det, för att det här var ju uttryckligen ett uppdrag som gavs nu till Sveriges Radio, alltså till public service, som i Sverige är det uppdelat på Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Alltså det var inte ett uppdrag som gavs till någon annan. Och det är en väldigt bra, och det tycker också att det är en väldigt bra påpekande att det uttryckligen finns så kallade vita fläckar. Det finns områden där folk har väldigt svårt att kunna ta del av information, ta del av annat mediainnehåll. Och då är det väldigt bra att också ålägga public service att göra det här. I Finland har vi inte den här situationen att man skulle ha dela upp public service på flera aktörer, utan det här är någonting man har lagt på rundradion. Det är det som lagen utgår ifrån. Och det som vi också skrev i vårt svar till ditt inlägg, Susanna, så var ju det att jag tror att man ska tänka väldigt, väldigt noga för innan man splittrar upp en institution. För det finns mycket i det som vi gör som inte syns. Och för små aktörer att på riktigt kunna kunna uppfylla det uppdrag som rundradioverksamheten de facto ställer är inte helt enkelt. Och det har vi också sett exempel på. Vi har sett exempel på där man har brutit ut en kanal, och det har varit otroligt svårt, som till exempel i Danmark när den dåvarande ungdomskanalen bröts ut, var det väldigt, väldigt svårt att få den etablerad. Det är också fråga om tillit, det är fråga om tradition. Och det kan jag säga efter många, många år på YLE. Det har aldrig varit så bra för en svensk verksamhet att vara en del av finsk verksamhet som det är idag. Svenska YLE blir otroligt väl behandlat inom ramen för hela YLE och inom ramen för finska YLE. Och det är också en väldigt, väldigt stor och viktig sak att ha med i den här diskussionen. För utan det stöd och utan den infrastruktur som vi kan ta del av, så är det nog väldigt, väldigt mycket svårare att etablera någonting liknande.
Det är alldeles klart att YLE och svenska YLE har de största musklerna i Media Finland. Det är alldeles klart. Och det finns många sådana funktioner som säkerligen inte skulle kunna läggas ut på mindre privata aktörer. Och det kan gälla allt från YLEs fantastiska arkiv till en massa annat. Och precis som du säger, det finns många sådana viktiga funktioner och verksamheter som inte är speciellt synliga för allmänheten och som kräver mycket resurser och bärs upp av YLE. Jag talar om att det finns samtidigt uppdrag och saker och roller som man kunde väl dela ut. Och då handlar det till exempel just om det där webbnyheter, det handlar om lokala nyheter, det handlar om samarbeten på olika sätt. Om vi tar ett sånt här en liten tankelek här nu, om ni tillåter, de kan ibland vara lite vanskliga och jag vet att man får stryk ibland för dem, men det där, säg att svenska YLE, 1985 hade startat en dagstidning med allt från nyheter till sport till kultur till underhållning, vad som helst.
Papperstidning.
En papperstidning, nimenomaan. En papperstidning 1985 eller 90 eller 75 eller vad vi nu tar. Jag är ganska säker på att det hade blivit ett jättestort rabalder då. Om YLE hade gett sig in på den här marknaden, då hade man nog ställt sig på barrikaderna på de flesta håll och sagt att det här är YLEs liksom sätt att gräva en grav på sätt och vis för privata aktörer. Idag gör ju YLE och svenska YLE framförallt ganska långt det här, fast utan tidningshusens tryck- och distributionskostnader. Man påverkar tidningshusen genom att man satsar väldigt mycket, och nu talar jag igen om proportioner. Inte det att man inte skulle få finnas på webben. Självklart i den här digitala världen ska också svenska YLE få lägga ut material digitalt och serva sina läsare och tittare och lyssnare den vägen. Jag ifrågasätter den massiva satsning som svenska YLE i proportion till finska och alla andra har gjort. Det är det här som är för mig den springande punkten, eller en av de springande punkterna, att kan man på något sätt dela upp så att det skulle finnas rum och överlevnadsmöjligheter för alla på bästa sätt?
Ja, Gunilla.
Jag skulle utgå ifrån de som vi är till för. Jag skulle utgå ifrån publiken. Och det allra viktigaste för oss, oberoende om vi jobbar för HBL eller om vi jobbar för YLE eller om vi jobbar för svenska YLE, så är ju det att vi gör oss på alla tänkbara möjliga sätt tillgängliga för publiken. Och därför ska vi ju vara på internet. Jag menar, ni ska vara på internet och vi ska vara på internet. Jag har väldigt svårt att förstå den här diskussionen om text. Den här dök upp första gången, tror jag, 2005 redan, så dök den upp i diskussionen att får YLE, och då får YLE använda sig av text.
Då fördes den mycket på finska.
Då fördes den mycket på finska.
Det var Hels Hesari bland annat som var
och fortsättningsvis först den för Medieförbundet har ju Senast när det färska regeringsprogrammet kom så lyfte man upp den här frågan. Och då ska man faktiskt minnas att på finst håll så är det en mindre satsning än vad det är på svenskt håll från Yle.
Den är inte nödvändigtvis mindre. Alltså det att du säger att den är mycket större på svenska handlar ju egentligen om det som du börjar med. Att du säger att den tar en större del av det som du kallar för marknaden. Att vi gör en större genomslag med vår text. För de facto så är inte så att säga textproduktionen på svenska Yle något. Den är inte större än den är på finska Yle. Bara det att omvärlden ser annorlunda ut på finska än på svenska.
Ja, alltså konkurrensen, det finns mera konkurrerande media på finskt.
Men vi har ju också väldigt mycket funderingar och vi har väldigt många försök nu på hur vi också ska kunna utveckla audio. Och vi har väldigt mycket försök när det gäller att vara mera närvarande med livesändningar och den typen av. Och det här finns idag i huvudsak på vår arena. Så det gör också att det för användaren kan bli lite otydligt att vad som är så att säga textbaserade kan finnas på ett ställe och live-materialet kan finnas på ett annat ställe. Det här är någonting som vi ska jobba med och vi behöver jobba med för att också vara tydligare i förhållande till publiken med hur du kan få ett sammanhang som innehåller både text och bild och ljud. Och det här säger ju också den svenska propositionen att det ska finnas allt. Och det finns också i den norska sändningstillståndet och i norska kraven så finns det uttryckligen ett krav på att public service också ska utveckla närvaron på internet med text, med ljud och med bild.
Mm. Ställer frågan den en gång, men att det där någonting helt konkret som du då är ute efter att du skulle vilja ha liksom Yle bort från och ge åt er istället spelrum, HBL.
Jag ogillar uttrycket bort från, att jag vill ha Yle bort från någonting.
Jag kanske ogillar det, men jag måste fråga det så, för att det har kommit fram under den här diskussionen flera gånger, att just att det är den här marknadsandelen, så då antar jag att det är meningen att det är någonting där
jag knuffar under det. Jag adresserar en farhåga som jag ser, det vill säga det att Yle väljer strategiskt att satsa på vissa saker som gör att de privata medieaktörerna påverkas väldigt mycket. Och det är precis som Gunilla säger hela tiden, Svenskfinland är annorlunda och har annorlunda utmaningar också i viss mån. Och det är det här som jag tycker skulle vara väldigt viktigt att diskutera, för i min värld är det faktiskt inte optimalt att det finns ett Svenskfinland som bara har ett statligt verk som sköter nyhetsförmedlingen med den glans de gör, eller ni gör. Jag tycker det är en skrämmande tanke och jag tror inte att det är det som Yle strävar efter heller, verkligen inte. Jag tycker det har framkommit här att vi behöver hitta de bästa modellerna så att vi alla får rum här utan att någon försvinner helt enkelt. För jag menar, i läsarnas allmänhetens ögon så funkar det på det sättet. Man behöver bara gå in på Yles sida och titta på kommentarerna. Det funkar på det sättet att folk uppfattar att där finns allt gratis och öppet och tillgängligt. Medan man är tvungen att betala för det när man tittar på vår
helt,
sajt.
Helt tydligt läst kommentarerna under nyheten där din krönika behandlades och där också Gunilla Olsson och Marita Björkesten sen hade svarat. Jag läste också de kommentarerna, den var väldigt många till antal redan för ett par dagar sedan.
Ja, där gjorde jag en annan speciell notering. Det kan hända att det är väldigt oklokt att ta upp den här, men jag tycker det är lite spännande det här också att man det där, hur ska jag säga, de här kommentarerna, naturligtvis så Yle fick mycket beröm och väl så, ingen fel på det. Sen blev jag ju lite förvånad när det där Yles webbchef går in i diskussionen och skriver tack för kommentarerna, de värmer. Det vill säga då gör man ett journalistiskt arbete, en artikel, en oberoende artikel på sätt och vis, men plötsligt så är man part i någonting som man uppfattar vara en konflikt. Jag skulle gärna höra hur Gunilla tog det här, för jag hajar lite till att oj, här på något sätt blandar man ihop lite roller nu.
Jo, just den där kommentaren har jag inte sett, så jag har svårt att ta ställning till den. Men det där, Jag tänkte att jag faktiskt skulle komma med en liten personlig reflektion här eftersom du sa att det statliga YLE inte kan vara det enda nyhetsförmedlingen på svenska. Och det slog mig när du sa det att jag hade aldrig tänkt i sådana banor. Och trots att jag jobbar här och trots att jag säkert tar del av en del av vårt nyhetsinnehåll så skulle jag känna mig fullständigt amputerad om jag inte skulle kunna öppna min HBL-app på morgonen och läsa mina nyheter och använda den också flera gånger under dagen. Så jag menar, man ska sällan tala om enbart sitt eget mediebruk, men det här är bara ett litet exempel på att jag undrar om folk tänker så här, att det finns ett och så låter man bli någonting annat. Och jag menar, när jag hänvisar till de här undersökningarna som är gjorts, så de ger ju inte heller belägg för det. Utan tvärtom, så har du en mångfald och har du flera olika nyhetskällor, så gör det också att folk använder sig av dem.
No, där finns nog ganska många kommentarer just om det här, vad är gratis, vad kostar. Och det är ju någonting som styr förstås folk. Jag vill verkligen säga i det här sammanhanget att det går väldigt mycket bättre för HBL än på många år, och det är fantastiskt fint och glädjande. Det oaktat så har vi en liten bit kvar till ett nollresultat eller plus minus nollresultat. Och det där, och vi ser ju samtidigt att det är en jättetuff marknad. Annonsörerna, som vi vet, annonskakan krymper. 54% går då till Google och Facebook, som jag sa. Övriga kämpar om resten. Småföretagare använder sociala medier som sin annonskanal. Och sen är det upp till läsarna eller prenumeranterna att finansiera en större bit av vår verksamhet. Och det är nog för många ett betydande val i vardagen. Vad ska du satsa dina pengar på? En pappersprenumeration idag kostar ganska mycket. Digitalt får du en betydligt förmånligare prenumeration. Men det oaktat så kostar det. Och vi tävlar om folks pengar, men framförallt om folks tid. Så det är en jättestor skillnad om du upplever att du har YLE där du egentligen då inte väljer att betala en räkning eller inte, utan du betalar den. Och sen upplever du att det finns där tillgängligt.
Jag tycker du ska ta den här samma diskussionen med kvällstidningarna, för jag tror att HBL, framförallt och HBLs användare och presumtiva användare, kan se kvällstidningarnas nyhetsflöde som ett kanske till och med större
nej,
som en större
inte,
anledning till inte, att man använder...
Enligt våra undersökningar kommer nog svenska YLE som vår främsta konkurrent faktiskt på den här fronten.
Det hade varit roligt att utveckla det här närmare, men vår tid är slut här. Jag tackar er både Gunilla Ohls, strategidirektör på YLE, och Susanna Landor, chefredaktör för HBL. Ni får gärna skriva om det här väckte tankar, så leta upp den här artikeln. Det går lätt att hitta, till exempel med sökordet Susanna Landor, så hittar ni den på svenska YLEs sida, och så kan ni titta kommentaren där och kommentera gärna själva också. Ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då!